Hej och välkomna till Vikingapodden. En podcast om vikingatiden producerat av The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. Idag ska vi resa till Konstantinopel, Miklagård, Istanbul. Jag kan inte tänka mig en bättre guide än Olof Heilo som är historiker, kan grekiska, arabiska, persiska och som är direktör för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Dessutom så har han varit vetenskaplig ledare för det digitala projektet och utställningen Nordic Tales Byzantine Pass. Välkommen.
Tack så mycket.
Självklart är jag också väldigt glad av att Agneta Arnesson Westerdahl här. Hon är arkeolog, osteolog och geovetare. Hon började tidigt skriva utställningsmanus och populärvetenskap. Är inte verksam arkeolog men använder arkeologin i sina böcker, historiska romaner. De utspelar sig ofta i medeltid och vikingatid och den senaste heter Miklagård. Så hon passar utmärkt som gäst i dagens avsnitt. Välkommen Agneta.
Tack så hemskt mycket.
Olof Heilo, skulle inte du kunna ge oss en liten bakgrund till platsen vi har kommit till idag?
Ja, alltså man kan väl säga så här att Vi får ofta lära oss i våra skolböcker att det romerska riket ungefär upphörde att existera någon gång i 400-talet så där, efter Kristus, och så börjar medeltid. Det gäller ju för Västeuropa, men det är ju inte det som gäller för hela den östra delen av Medelhavet och faktiskt för hela den delen av Västeuropa som än idag är ortodox kristen och som står under det långa, långa inflytandet från det så kallade östromerska riket. Och det östromerska riket är ju också egentligen en delvis missvisande term för att det som händer det är ju att romerska riket börjar decentraliseras under antiken och det uppstår flera olika centrum. Man söker sig bort från Rom för staden Rom är inte så viktig längre utan nu finns det stora städer hela vägen upp till York i England och Milan och Trier och i öst så finns det stora städer som till exempel Alexandria, Antiochia, Thessaloniki och där bestämmer sig kejsar Konstantin för att på 300-talet för att han ska grunda en ny huvudstad som ska ligga vid Bosporen, alltså sundet från som går från Svarta havet till ner mot Medelhavet som kontrollerar farvägarna där både från Europa till Asien och från Svarta havet till Medelhavet. Och Konstantinopel blir väldigt snabbt ett nytt centrum som snart är större än Rom, alltså det gamla Rom. Så att, och det betyder att kejsarna residerar där, de bryr sig inte om att åka till Rom längre. Så att när det västromerska riket, eller ska vi snarare säga de västra delarna av det romerska riket börjar att vackla och det kommer in migrationer av germaner och så är man inte så berörd av det i öst utan där håller man ställningarna i faktiskt i 1000 år. Och det förblir den största staden i den medeltida världen. Alltså, det är svårt att bedöma exakt folkmängd men man kan förmodligen räkna med att Konstantinopel under en tid faktiskt var världens största stad. Och då är det 500-talet, 600-talet och sånt där. Så är det med det som vi kallar för östromerska riket och de som bor där de kallar sig ju inte för östromare, de kallar sig inte för bysantinare som vi säger utan de säger att de är romare och det kallar de sig ända in i det sista till stan erövras av de osmanska turkarna och faktiskt är att de fortsätter att kalla sig romare efter det. Så att frågar man idag en grekisktalande person i Istanbul om han är grek eller turk så kommer han att säga att han är romare för han är ättling till de som en gång härskade över Rom.
Och du nämnde det lite snabbt men Konstantinopel är alltså idag en stad också.
Ja, men den heter ju Istanbul då. Som faktiskt är en variant på, det är lite svårt att höra, men det turkiska namnet kommer från det grekiska. Och det finns en arabisk reseskildrare på den tiden när vikingarna var där som säger att redan på den tiden så kallade människorna den inte för Konstantinopel utan de sa att de kallade den för stan. Och så sa de att vi ska gå till stan, Istinpolin sa de. Och det blev Istanbul alltså.
När exakt vikingatiden är, det tycker alla olika, så att vi behöver inte ge oss in på den debatten. Men däremot så kan vi förhålla oss till den ungefärliga tiden, 700-1100. Och då är ju Konstantinopel och Miklagård, Istanbul, väldigt aktuellt. även ur ett vikingakontext. Och där kanske du, Agneta, skulle kunna säga, för du har ju placerat en berättelse här till och med.
Ja, det är ju den fjärde delen i min vikingaserie, och varannan del låter jag gå i Norden, Skandinavien, och varannan utomlands. Men även de som går i Norden och Skandinavien, så att säga, och ute i Europa, de handlar om handel. Jag tycker den är så viktig. Att lyfta handeln under vikingatiden ordentligt. För man talar om det, men man ger aldrig exempel på det. Och en av de mest intressanta vägarna, tycker jag, under den här tiden, det är ju vägarna österut, flodvägarna österut genom Ryssland, Ukraina, Polen och så vidare. Det fanns ju flera sätt att ta sig till Svarta havet. Och vi har ju hittat längs de här vägarna handelsstationer med skandinaviska fynd. Och jag har själv fascinerat så oerhört över att de faktiskt tog sig till Miklagård, till Konstantinopel. Och vi ser ju det i fynd i gravar under vikingatid. Inte minst i Mälardalens skeppsgravar och kammargravar så finns det fynd av siden och så vidare. Och det där vill jag lyfta. Och naturligtvis också slavhandeln, handeln med kryddor. Och det vi själva hade att handla med, det var ju pälsverken ifrån norra Skandinavien och rusernas område.
Mm. Och Olof, du nämnde Roms, framförallt Västroms då, betyder sig väst, och att Östrom inte ibland får sin berättelse berättad. En sak som händer och betydelsen, det är ju att den här sidenvägen som du nämner förlängs upp till Skandinavien i och med skandinavernas resor. Hur togs skandinaverna emot i Konstantinopel under den här tiden?
Ja, det var viss ambivalens kan man säga. Nu ska vi komma ihåg att när de började dyka upp i Miklagård, som de kallade den, alltså i Konstantinopel, så hade de ju redan börjat etablera sig längs flodvägarna ner vid Dnepr. Och där hade det ju bildats det som vi kallar för Russtaterna, som är ursprunget, alltså namnet ursprunget i dagens, som vi hittar i Ryssland idag. Men det låg ju i dagens Ukraina alltså. Det vill säga, det som hade uppstått där var ju inte rena vikingastater, utan där hade de ju börjat att beblanda sig med lokala finsk-ugriska och slaviska folk och upprättat egna små dominat. Och det var ju den rollen som de först dök upp i Istanbul eller Konstantinopel, och de tidigare bysantinska kejsarna och källorna som nämnde det här, de kallar dem för rås. Och det är en term som till början används om alla som kommer från norrifrån, så att det finns en viss osäkerhet där om man avser rena vad vi skulle kalla för vikingar eller om man avser de som kommer specifikt från de här vikingarikerna vid Dnepr. Och de var ju välkomna som handelsmän, men man gjorde ju ganska snabbt erfarenheten att de kunde även komma i våldsamma syften. Så att man hade ganska strikta regler för hur de fick, i vilka antal de fick komma in i stan tillsammans. De fick hålla till utanför den när de skulle, alltså på kvällarna så fick de lämna stan och övernatta utanför. Och det fanns strikta regler förstås för deras handel och så vidare. En rolig paragraf i ett av de här dokumenten som finns bevarade från 900-talet som statuerar vad de hade för rättigheter och skyldigheter, säger bland annat att de skulle få bada så mycket de ville, så att det är ett tecken på att någonting där hade vikingarna uppenbarligen snappat upp, för de kom ju till en stad där man fortfarande badar som i det gamla Rom.
Mm. Och när vi kommer i dina böcker, och där du kanske är specialiserad då, Agneta, så då placerar du din berättelse 900-tal, har jag rätt då?
800-tal. 859, ja. Och, till 867.
Och varför valde du den tidsperioden då?
Den föll sig helt naturligt efter del 3 som jag hade gjort. Men samtidigt så var ju de här åren som jag skriver om där nere otroligt händelserika, med jordbävningar, med rusernas anfall, med kampen mellan kejsarna och vilka som vill bli kejsare. Så att det är så fullt av händelser under den här tiden som är väldigt tacksamma att spegla.
Just det. Och när du säger attacken från ruser, då brukar man ibland prata om två, vad ska man säga, militärfurstar, Askold och Dir, som påbörjar en slags Ja, en attack utifrån att de förstår att de har möjlighet att hota Konstantinopel för att kejsaren har skickat en armé till kalifatet. Mm. Och då den här anledningen till den här attacken och syftet med den har debatterats lite grann. Varför man attackerar Konstantinopel, om det är för att man vill ta över stan eller om man då vill förbättra sina handelsvillkor. Har ni några idéer kring det?
Jag tror att det kan förbättra att Agneta svarar just på den där frågan om handelsvillkoren. Alltså, man ska komma ihåg att från bysantinsk sida så har man ju tyvärr en, alltså, när jag säger bysantinska så syftar jag på det bysantinska riket med huvudstad i Konstantinopel. Även om bysantinsk, som jag sa, är egentligen en term som de själva inte använder. Men problemet med de källorna är ju att de är väldigt, väldigt centrerade kring huvudstaden, ofta kring hovet och sen också kring någon mån kring klostren där. Och de har en lite också föraktfull attityd ofta till världen runt omkring. För de var så medvetna om att de var det här gamla äldsta riket i världen som alla ville komma till. De tyckte att alla andra var barbarer, och det betyder att av det skälet får man tyvärr veta ganska lite om vad, hur de såg på saken. Alltså för deras del så var det egalt om det här var ruser eller riktiga vikingar eller om det rent av skulle vara som det tidigare århundraden hade varit avarer eller perser eller vilka som helst bulgarer som ofta hotade huvudstaden. De såg alla fiender bara som lägre stående och intresserades inte så mycket för deras motiv. Utan här handlade det bara om att hålla stånd och sen hoppas att de här barbarerna så småningom tar sitt förnuft i fånga och kanske låter sig kristnas och kanske låter sig ställas under kulturellt inflytande från Konstantinopel. Och då är ju världens ordning återställd. Något högre syfte strävade inte bysantinerna efter.
Jag tror att, eller jag har funderat mycket på det, och jag kan inte förstå att de gjorde något så tokigt egentligen, för det, staden var ju det närmaste ointaglig. Men det är ju som Olof säger också, att det hade ju varit flera tidigare angrepp av folk som ville just ta över Konstantinopel. För det var ju ändå en otrolig handelsstation, så att säga, en handelsstad att få makt över. Så det var väl makten de var ute efter och därmed rikedom. Så tolkar jag det. Men det var ju som att köra huvudet i en betongvägg. Det borde de ha förstått, men det kan vi säga så här efteråt. De lyckades ju så småningom, andra lyckades ju ta sig in i Konstantinopel senare.
Och vi ska sen ta även exemplet med Igor, som gör under vikingatiden ett försök som slutar i en ordentlig brasa, skulle man väl kunna säga. Men jag tänker att vi måste ändå stanna lite grann innan vi pratar om de mindre detaljerna, så måste vi få en bild av vad det här är för plats. Och jag tänkte, som skandinav, vad upplever man, tror ni? Vad är skillnaden att komma ner till den här stora staden till skillnad från de byar och lite mindre handelsstäder som man ursprungligen kommer från?
Jag kan väl svara, jag ser Olof är på gång också, men man möter ju människor från en stor del av den då kända världen. Det tror jag var det första man egentligen slogs av. Människor från så många olika kulturer på en och samma plats.
Ja, jag kan ju inte hjälpa här att jag medger villigt att det första som får mig i huvudet är ju en fras från Röde Orm. När Franske Bengtsson låter dem tänka när de kommer till London första gången och de reflekterar över att det finns så många hus som inte har någon jord. Och det är klart, i Konstantinopel stämde det ju enbart delvis, för det var ju faktiskt en stad som innanför murarna hade stora odlingsbara arealer också. Det var därför de var så, kunde stå emot belägringar också med viss tillförsikt. Det fanns liksom, fanns områden innanför murarna, stora områden som var odlingsbara. Men jag tänker på själva uttrycket miklagård, alltså att de ser det som en jättestor gård, alltså som en oerhört uppförstorad variant av vad de är vana hemifrån. Jag tänker ändå att den terminologin säger någonting om hur de måste ha tänkt kring det hela. Det är ungefär samma sak, fast mycket, mycket större.
Ja, om man tänker rent arkitektoniskt.
Det är klart. Ja, det är svårt att hitta någonting liknande som de Alltså om vi tänker oss att det här var folk som hade varit någorlunda beresta, som kanske också hade sett inte bara Kiev och lederna på den östra leden utan även varit i västerled, så är det klart att det är svårt att tänka sig att de skulle ha sett något liknande än Konstantinopel med sina monument, den jättestora hippodromen till exempel som fanns där för som fortfarande var i bruk från 100-talet, och naturligtvis Hagia Sofia, den stora katedralen från 500-talet, som det är ju belagt att man använder den i propagandistiskt syfte för att få folk att bli riktigt häpna och tappa hakan verkligen. En mycket berömd historia som återges i de senare slaviska eller ryska krönikorna, det gäller ju just när storfurst Vladimir från Kiev skickar en delegation, för att han har ju inte bestämt sig för om det är så att ruserna ska gå över till kristendomen, och det kommer en delegation till Konstantinopel för att ta reda på vad de har för religion och som ska rapportera hem, och de blir naturligtvis visade Hagia Sofia. Och de skriver hem att vi visste inte om vi var i himlen eller på jorden, för de tyckte att det var en sån otrolig upplevelse.
Agneta, du är ju arkeolog och osteolog, men när du skriver dina böcker så får du ju även fylla på med sinnesintryck och sånt som kanske är svårt att arkeologiskt belägga. När dina personer, dina karaktärer åker till Miklagård, sådana saker som dofter och smaker och den typen av intryck, hur tror du att de kanske har påverkat dels resenärerna men kanske också hela Skandinaviens kultur och berättelsen om den här platsen?
Ja, man kommer ju i kontakt med andra kryddor till exempel som måste ha gett smakintryck. Det var ett annat ljus där nere. Man var ju omgiven av Marmarasjön och Bosporen och Gyllene Hornet, som viken heter in där från Bosporen också. Så att det var ju sammantaget, så blev ju sinnesintrycken väldigt, väldigt starka tror jag. Och inte minst då när man kom in i Hagia Sofia och fick se de här guldmosaikerna till exempel, som fascinerar oss än idag. De olika typerna av marmor på golven. Så det fanns så otroligt mycket att ta intryck av. Och också inte minst då den annorlunda klädseln som olika människor bar. De var ju klädda på ett helt annat sätt. Och då kommer vi skitiga från kanske 3-4 månaders flodfärder genom Ryssland ner och får se de här, ofta kanske vackert klädda, både kvinnor och män på ett annat vis. Och det där ger ju så starkt intryck så att det är klart att man inser att det där kan vi köpa lite av det där och ta med oss hem. Så får vi ju en status både i pengar men också i att vi bär kläder som är sticker ut alltså. Som glänser och glittrar.
Och att skandinaver anpassar vad statussymboler är till det området de befinner sig i, det har de varit bra på alla sina resor. Och det är ju, finns ju gott om tecken på att man även har gjort det i resorna till Konstantinopel och fått sina modeinfluenser därifrån. Kan vi också se dem hemma i Sverige, Danmark och Norge?
Ja. Absolut, inte minst vad gäller, det ser man ju, tänker på, det finns ju myntbilder ännu från 1000-talet där man ser att man har bildat den danske kungen som bysantinsk kejsare. För att det var ju så man skulle se ut, och man var riktigt mäktig och stor. Ja, men då var man ju som kejsare i Konstantinopel, och det är klart att då ska man se ut så på mynten även om man inte såg ut så i verkligheten. Så att det där är spännande också, eftersom just bysantinska mynt verkar i väldigt hög utsträckning används som smycken i Skandinavien. Många andra mynt cirkulerade ju för guld- och silvervärdets skull. Men just de bysantinska mynten ser man väldigt ofta att de har stansats hål i, och man har innefattat dem i kedjor och så här som folk har gått och burit. För det där var något alldeles särskilt liksom. Och naturligtvis bara ju mynten kejsarens bild.
Jag tänker också på de gotländska bildstenarna där man ser till exempel ryttare med pösbyxor som måste vara ett östligt inflytande, och också i flera av kammargravarna i Mälardalen och i Birka så är folk klädda i gravarna som de östliga ryttarna var. Så man har alltså intryck österifrån, kanske inte alltid från Konstantinopel, men från som de här nomadfolken som lever österöver. Den klädseln har man alltså tagit intryck av.
När vi pratar om Konstantinopel under vikingatid så är det inte längre det här stora romarriket som man kanske fokuserar på när man pratar om antikens Rom. Men det finns andra mäktiga riken som bysantinska riket hela tiden hamnar lite i konflikt med på olika sätt. Det ena är ju kalifatet och det här muslimska framväxande väldet. Och från norr, precis som ni nämnde, så finns det de här seminomadiska folken som ibland får mer eller mindre inflytande över olika saker och kan vara mer eller mindre besvärliga för bysantinska. Och de i sin tur kan samarbeta, och så kommer då ytterligare en faktor in, och det är de här skandinaverna. Hur hanterar bysantinska riket de här olika typerna av fienderna? Gör man på samma sätt eller hanterar man dem på olika vis?
Ja, som sagt, bysantinernas attityd till dem allihop är att de är barbarer, och ofta använder de ett medvetet arkaiserande språkbruk. Så att till exempel när de talar om muslimerna, de har inte ens ett ord för muslimer, utan alla araber är antingen bara araber, eller så säger man ibland att de är perser. Och liksom verkligen det ska låta som i antiktid. Och motsvarande folk som är från norr brukar de kalla för skyter bara i största allmänhet. Så här. Man har ju det finns skäl till varför ibland det här med bysantinsk har fått en negativ laddning i västerlandet, och det är ju pejorativt att vi än idag kallar de här östromarna för bysantinare, men det bygger också på att man från en västerländsk horisont så uppfattar man de här etablerade, ska säga, fat cat som man vill så vid den här tiden, alltså att de här etablerade kejsarna, att de är liksom inte modiga manliga som själva går i strid och slåss mot folk alltid, utan de intrigerar sig fram till sin och behåller sin maktposition med hjälp av att om det kommer ett främmande folk så ser man till att sluta en allians med ett annat folk som ger dem på nöten, och så slipper man själv och göra så mycket. Det är ju en kliché, men den har delvis en sanning i sig, men det finns återkommande fall just av att bysantinerna bara drar nytta av att de har så hög status och de har råd att kosta på sig militära allianser och betala någon stam, något folk här eller där för att ge sig på en annan stam eller folk, så att man själv inte behöver liksom spilla onödigt mycket blod. Sen är det ju samtidigt så att vi har många exempel på framstående härförare, ibland kejsare som själva är härförare just den här tiden, så den här klischéerna stämmer inte enbart. Gentemot kalifatet så är det ju många hundra år som man har en slags konstant ställningskrig som till slut nästan börjar ta rituella former. Alltså det blir nästan ingen av deras parter för längre egentligen ett krig i hopp om att den andra ska försvinna eller att de ska kunna vinna någonting, utan man gör det bara för att man alltid har gjort det. Mera hotfullt är egentligen faktiskt den här perioden. Det är bulgarerna är det närmaste stora hotet. Bulgarerna börjar dyka upp på 600-talet och slår sig ner kring Donaus utlopp vid Svarta havet, och därmed är de i huvudstadens omedelbara närhet. Därför är ju bysantinerna väldigt, väldigt måna om att bulgarerna ska till varje pris pacificeras och bli en del i den bysantinska kultursfären och religionen. Så att patriarken som heter Fotios, som spelar en viktig roll i Agnetas roman, spelar ju också en viktig roll i det som blir brytningen med den västliga eller katolska kyrkan, därför att han tycker inte om att påven i Rom skickar missionärer till bulgarerna, för det där är ju Konstantinopels närområde. Det är där den bysantinska kyrkan och de ortodoxa patriarkerna ska ha sin rätt att missionera och föra liksom folk in på den bysantinska vägen.
Om man ska förenkla saker och ting och kallar bysantinska riket som ett ortodoxt kristet och kalifatet som ett muslimskt, så har ju skandinaverna då en tredje variant av det här. Och de verkar kunna göra lite allianser med det ena i vissa perioder och med det andra i andra perioder. Och ibland så biter den en i svansen. Men hade Bysantinska riket inget intresse av att hålla skandinaverna på sin sida? Eller handlade det bara om att de hade en sån hög självbild att de tänkte att det inte spelade någon roll om skandinaverna valde ett samarbete med kalifatet? Fanns det någon strävan, så att säga?
Ja, men det fanns ju, alltså det beror på, Skandinavien var ju väldigt långt borta. Jag tror inte att det var någon i Konstantinopel egentligen som brydde sitt huvud särskilt mycket om vad folk där uppe trodde. Men däremot när det gäller Kiev och områdena i den omedelbara närheten till Svarta havet, där var man ju väldigt mån om att de skulle bli ortodoxa. Och så skedde ju också sen på 900-talet. Och där skickade man ju tidigt missionärer. Och då ska vi komma ihåg att de nordbor som slår sig ner där, som sagt, de blandar sig med de lokala folken. De är ju inte längre, de passar inte längre in i det schema som vi tänker oss nu när vi talar om fornordisk religion, utan de anammar ju lokala gudar ganska snabbt. Det ser man bland annat på de här fördragen som sluts med Bysans, att de svär vid lokala gudar, delvis slaviska och finsk-ugriska. Så de har liksom redan börjat lämna sina skandinaviska gudar. Så de är ju flexibla och det är ju någonting som bysantinerna drar nytta av. När det gäller, naturligtvis som du säger, det är många också som fortsätter ner till kalifatet. Men där vet vi, alltså muslimerna har ju ganska strikta regler för vilka religiösa kommuniteter som är täckta av, alltså, som står under skydd av bokens folk, alltså av Koranen. Och det finns naturligtvis ingen plats för hedningar som av det vikingaslaget där, utan där har vi belägg på att nordiska handelsmän som kommer så långt ner, de utger sig för att vara kristna, och då menar de att då är de täckta av samma förmåner och samma privilegier som gäller för kristna köpare eller köpa från Bysans i övrigt. Så att i vilken mån det har naturligtvis skett en interaktion med islam också, och man kan inte heller utesluta att det har sådana, alltså, islamiska föreställningar och så har kommit, vandrat hela vägen norrut. Men en etablerad religion, det blir ju till först om man har någon form av statsstruktur som till exempel i Kiev, och sen senare i nästa skede, det är när Sverige, Norge och Danmark börjar utkristalliseras och kungarna märker att kristendomen är ett jäkligt bra medel för att få grepp om populationen. Delvis också någonting som man kan tänka sig att de hämtar med sig från erfarenheter i Konstantinopel. När det gäller den norske kungen Harald Hårdråde, så är det ju alldeles säkert att han kommer hem och gör Norge till en tydligare till någon form av enhetsstat efter att ha tillbringat ett antal år i Konstantinopel och sett på högsta håll vad man gör där.
Och när vi har nämnt Harald Hårdråde, då tänker jag ändå, jag kanske låter dig, Agneta, se om du har några tankar om de här elitsoldaterna, väringar, ruser, många namn, barbarer med yxa. De har beskrivits på lite olika sätt, men beskrivs ofta som någonting man kunde se i högsta societeten i Konstantinopel. Vilka är de här personerna?
De har jag med i mina böcker som bifigurer, men de är ganska viktiga bifigurer ändå. Och anledningen till att man ville anlita de här, det var ju att de hade inga släktförbindelser eller var bundna av lojaliteter till några andra högtstående, så att säga, till någon elit i Konstantinopel, utan de var ju fristående från lojaliteter och kunde ju då tjäna en kejsare och hovet med sin kraft, med sin vapenkunskap, och de var ju ofta kanske lite längre kroppslängd, kraftiga, starka, de hade sina yxor på ryggen i den mån de fick ha det inne på området. Men de var attraktiva att anställa. Och när de kom hem så hade de ju med sig kanske bysantinska guldmynt och arabiska silvermynt och så vidare. Så att det var ju väldigt attraktivt att anställa de här starka krigarna som var obundna av andra släkters familjer i Konstantinopel. De var pålitliga, helt enkelt.
Och det finns tecken av deras tjänstgöring, till exempel genom berättelsen om Harald Hårdråde, som det finns ganska mycket. Men finns det någonting konkret även till exempel i Hagia Sofia kanske?
Det finns det. Det finns ju faktiskt runor inristade på flera ställen i Hagia Sofia. Jag har varit inne 4 gånger vid 3 olika resor för att få se där det står Alftan. Alltså Halvdan brukar man översätta det med. Men man har gjort om golvet just där och nu är gallerierna stängda så jag har misslyckats med det. Men jag hittade andra runor på ett annat ställe där jag var nere 2019. Och det var avspärrat också men jag gick in i alla fall. Men jag blev vänligt uthämtad av en turkisk vakt där. Men jag kom rätt i alla fall och man lär... För ett par år sedan har jag hittat ett inristat skepp också, vikingaskepp. Det har jag inte sett.
Det finns faktiskt 2 eller 3 inristningar som man menar skulle avbilda vikingaskepp. Men det kanske lite osäkert i vissa fall. Men ett definitivt, för det avbildar ett drakhuvud. Och det där är spännande, för drakhuvudena omnämns även i sagorna i detta sammanhang.
Vi kanske ska tillägga också att gallerierna där uppe, de är alltså proppfulla av ristningar genom den tid de har funnits. 1500 år alltså har gett tusentals ristningar där uppe. Så man får verkligen leta om man ska hitta de där som är kända.
Ja, jag tänkte tillägga kanske också när det gäller det här med väringarna, för det här är ju spännande. Det här fortsätter ju sen under lång tid efter att Norden sen har kristnats. Så när det redan finns, alltså när egentligen vikingatiden är över, så fortsätter nordbor att åka ner till Miklagård för att ta tjänst hos kejsaren. Så att sen från 1100-talet när korstågen kommer igång, då är ju nordiska kungar ju väldigt ivriga att visa sin nya status som kristna kungar, så att de åker ju på egna pilgrimsfärder till Jerusalem. Och om en av dem, om den danske kungen Erik Egon, så vet vi ju att han kommer förbi Konstantinopel och där får han en möjlighet att träffa de danska väringarna, håller ett förmanande tal till dem där han säger att de måste tänka på att nu representerar de Danmark här och det är viktigt att vi har goda relationer med grekerna, som han kallar bysantinerna, så att de får inte dricka sig fulla, säger han ordagrant. Så att det vittnar om att det fanns en hög grad av medvetande också i Norden om att där borta så är vi också representerade.
Och Harald Hårdråde är då helt enkelt en av de här riktiga väringarkändisarna som sen även gör lite allt möjligt och reser utöver bysantinska riket. Så gör han lite uppdrag åt kejsaren och verkar vara en väldigt viktig person i hovet, men också även sen på hemmaplan i framförallt Norge. Och sen hinner också åka till England och ställa till det lite för sig där. Men vikingatiden är ju inte första gången som skandinaver bekantar sig med romarriket. Berättelsen om romarna och om Rom, det finns sedan tidigare. Och precis som du sa så verkar man också ibland beskriva det bysantinska riket som Krickland eller Grekland. Hur kommer det sig?
Ja, terminologin, alltså det är ju, naturligtvis så har man stått under många hundra år i inflytande även från de västra delarna av romerska riket, och det vet vi ju redan från sen antik tid. Alltså där har vi ju de här, dels kan man se det på hjälmformar, man kan se det på de här så kallade brackteatrarna, de här jättestora guldplattorna. Där man har avbildat ibland nordiska gudar i en stil som helt liknar romerska kejsare. Men alltså även runskriften antas ju ha stått under det inflytande från folk som har varit söderut och varit nere då i latinska områden. Och grejka, det är ju det latinska namnet på, alltså som vi säger idag, Grekland. Grekerna själva kallade sig för helener. Men det var en term som var obsolet i bysantinsk tid. Så att det är helt klart att det även finns ett tydligt latinskt inflytande. Och när staterna i Skandinavien blir kristna så är det ju talande nog. De blir ju vad vi idag skulle kalla för katolska. Även om man inte fullt så tydligt hade gjort den distinktionen på den tiden.
När så småningom kristendomen kommer till Skandinavien så är det ju en variant på kristendom. Men den som är i Bysans, det är ju framförallt den ortodoxa. Och den blir ju intressant för de skandinavisk-ättlade ruserna framförallt. Och då har man tillskrivit den fantastiska Olga detta. Och när jag säger fantastiska så är, måste man väl lägga till att hon verkar ha varit väldigt en grym regent också. Men berätta lite mer om det.
Ja, alltså det där är ju en, det här är ju en spännande aspekt också på så vis att jag tänker att på ett sätt finns det ju en, det finns en viss genusaspekt här som jag tycker är spännande och som yttrar sig i att väldigt mycket av den historia som vi filtrerar här tenderar att filtrera kring väldigt manlig lins där det handlar mycket om erövringar och det handlar om vapen och krig. Vad vi vet är ju att som sagt ruserna under ungefär 100 års tid, de gör flera försök att attackera Konstantinopel och de lyckas ju inte. Vad bysantinarna lyckas med däremot är ju att, som du säger, de lägger grunden till en ortodox kristen närvaro i Östeuropa som varar under, ja, som fortfarande var än idag. Och där är spännande att nämna dels att de slaviska krönikerna själva betonar kvinnornas roll i det här. Alltså att det var väldigt svårt att övertyga de lokala som slaviska kvinnorna att deras barn skulle uppfostras i den kristna tron. För de var det som om barnen togs ifrån dem. Alltså att de lämnade den tro de alltid hade hört till. Men när man väl hade vunnit över kvinnorna och satt sig familjerna för den här saken så blev det väldigt starkt också kvinnorna som bar den här kristendomen man hade fått från Bysan. Så Olga är ett spännande exempel här. Hon lyckas ju inte övertyga sin son Jaroslav att bli kristen. Han säger själv att alltså, han är ju tonåring när han ska ta över makten. Han säger själv att det här är ju bara mesigt. Det här är någonting som liksom för töntar och han kommer att bli retad av alla sina kompisar ungefär. Om han väljer att anta kristendomen, så det tänker han ju inte göra. Men i det långa loppet är det ju Olga som vinner. Hon har ju tagit dopet när hon besökte Konstantinopel alltså. Och hon lägger grunden till sen så blir det kristna Kiev och i förlängningen alla de kristna russtaterna. Och där är en, jag tycker det är spännande. Det är ett exempel på en kontinuitet som varar mycket, mycket längre än de här tillfälliga lojaliteterna när vi befinner oss bland män som tar tjänst hos den eller den och byter religion lite beroende på var de befinner sig. För att här är en långsam, en seg kontinuitet som etableras när vi har familjer och ett civilt samhälle som bekänner sig plötsligt till en ny religion som de kommer att ha med sig sen från generation till generation.
Och Olga beskrivs ibland som att hon fick även förslag om giftermål in i det högsta av det bysantinska styret. Och kanske var det för att hon var en fantastisk person, men också för att man hade en politisk vinning i det från bysantinsk håll också. Och hennes, en annan son, Sviatoslav, ser till så att det blir lite stökigt igen så småningom. Men de här kvinnorna, Agneta, det är ju någonting som du också tycker är extra spännande med starka matriarker i den här perioden och i det här området. Varför blir det så spännande?
Ja, framförallt för att man inte har skildrat kvinnorna under den här tiden särskilt starkt. Och framförallt inte i filmer, utan det är den här machobilden som förmedlas väldigt mycket. Och jag har, som jag sa innan, jag har velat spegla handeln. Och man upptäcker ju idag fler och fler sammanhang där det faktiskt är kvinnor som har begravts med rikedomar och med vapen och som man uttryckligen ser har varit ute och rört sig i världen. Men de har varit undanskuffade och därför tycker jag att de måste lyftas fram. Och då har jag valt att göra den här vikingaserien som en släktkrönika med starka kvinnor som inte har det lätt alltså, utan de har ganska svårt ofta och de tvingas ju till de yttersta handlingarna. De måste döda eller dö i vissa fall för att kunna leva det liv de vill leva. Och de vill ut och röra på sig på samma sätt som kvinnor idag vill ut och röra på sig. Så vi är inte så väldigt olika egentligen. Men man har, tycker jag, förtigit kvinnornas roll. Och därför låter jag kvinnor i min berättelse också vara handelskvinnor. Som är skickliga på att handla med ull och med siden. Och som lär sig hur sidenets olika varianter ser ut. Och vad som är värdefullt. Att det måste sigilleras och så vidare. Innan man får ta hem det. Det är ju massor med regler kring handeln. Men jag tycker det är viktigt att lyfta kvinnorna här.
Fanns det några olika förutsättningar för en kvinna från Skandinavien eller ett rysiskt område eller en kvinna i ett bysantinskt område att få välja lite mer över sitt eget öde?
Det är kanske Olof bättre tar.
Jag tänkte bara säga en intressant aspekt är ju ofta när man talar om Bysans. Och det gäller faktiskt också den negativa bild som har etablerats på ett tidigt stadium i väst över det bysantinska riket, är att ofta i de klichéer som tillvitas bysantinarna och Konstantinopel, det finns en väldigt hög grad av misogyni i det här. Bland annat är det att man uppfattar bysantinarna som lite feminina och att det är väldigt mycket att det är kvinnor som styr där. Och det stämmer det. Vi har att göra med med väldigt starka kvinnor i det bysantinska hovet som spelar en avgörande roll. Vi har flera fall där det är kejsarinnor som håller i tyglarna. Och det är ganska talande att när dagens Europa föds ju med Karl den Stores välde. Karl den Store utropas kejsare i Rom år 800, och då är det med argumentet att i Konstantinopel är det nu en kejsarinna som styr, och det är ju inte på riktigt liksom, så kan man ju inte ha det. Så att det där är en återkommande drag, och det är spännande att se att det här finns det dyker upp sen i korsfararromanser och sagor, sådana här berättelser om ett märkligt rike som heter Bysans där det är kvinnor som styr och könsrollerna är upp och nervända, och dyker också upp i islamiska källor om Bysans, framställs också tydligt liksom i sådana drag. Så det är spännande också att fundera på vad det innebar för nordborna som kommer ner till Konstantinopel. Att de konfronteras med värda kvinnor i, naturligtvis, vi pratar om de högre samhällsskikten. Det är inte så att hela samhället var ett under av jämlikhet, för det var det sannoliken inte. Men vi har att göra med högre samhällsskikten, finns det välutbildade, självmedvetna kvinnor. Och så har vi naturligtvis klostren som spelar en viktig roll för att odla både alltså, lärdom, kunskap och ge både män och kvinnor också ett annat typ av frirum än som finns i länder som inte har den tradition. Religiöst naturligtvis också, ska man inte glömma, det gäller ju sådana här saker som naturligtvis en viktig roll som Jungfru Maria eller gudaföderskan som hon kallas i ortodox tradition spelar, men det är ju det är kanske lite mer allmänt.
Jag tänker också på den här skolan som fanns, alltså egentligen det första universitet vi känner till, äldre än Bologna, det fanns ju på palatsområdet och hette Magna Ura. Och där hade ju kvinnor vid hovet rätt att gå och utbilda sig. Och där får ju ett par av mina huvudpersoner också vara. Och lära sig läsa och skriva och en hel del annat. Sen har jag ju med, som du var inne på, Olof, klostren. Den här fantastiska kvinnan Cassia ger jag en ganska stor roll i min bok. Och hon hade ju varit tilltänkt som kejsarinna, men hon hade en sån vass tunga så hon snäste av kejsaren när han skulle välja brud. Och han fick då välja en annan kvinna istället. Men Cassia startade ju ett kloster och hon skrev hymner. Hon är ju den äldsta kända kvinnliga poeten vi vet om. Så det finns mycket starka kvinnor där nere, men jag har i del 1 skrivit också om Osebergsdrottningen till exempel, kvinnorna som begravs i Osebergsskeppet. Där har vi också väldigt starka kvinnor uppe i Norden. Och sen har vi ett av båtgravfälten i Mälardalen där det enbart är kvinnor begravda. Men det talas det lite tyst om också av någon anledning. Så vi har de starka kvinnorna på flera olika ställen.
Ja, vi utsatte ju våra kära lyssnare för en liten cliffhanger förut när vi nämnde en attack som skulle sluta i en brasa. Och nu har vi kommit dit. Och med i beräkningarna när vi tar den här historien så tycker jag att det är spännande att det är sån skillnad beroende på vem som berättar, om det är hundratals eller tusentals inblandade. Hur kommer det sig och vem är det som berättar de här historierna?
Ja, alltså det är de ryska krönikorna framförallt som har ett behov av att framhäva den här historien också som ett del i både att legitimera, och när jag säger ryska så menar jag inte ryska, det är också besvärligt att tala om här för att eftersom Ryssland som det är idag är ju en senare konstruktion, men vi ska säga de rusiska och slaviska krönikorna De har ju behov av att markera en legitimitet här, men vill ju också samtidigt visa att man var inte bara en passiv mottagare av bysantinsk kultur, utan man hade faktiskt varit stor och stark och nästan intagit Konstantinopel. Så att det är ju, ja, om man ska säga PR-avdelning, det är nog den jag skulle peka ut för deras del i alla fall. Bysantinerna var inte lika stort behov, tror jag, av en PR. De hade ju sina krönikörer. Men återigen, de var så övertygade om att de själva var kronan på historien, så att inte de uppfattade som att de hade inget behov av att göra PR hos andra specifikt.
Så det här anses vara en ganska liten sak. Det var bara att stöka undan de där besvärliga figurerna och sen gick man vidare. Medan i de krönikorna som du beskriver, då blir det en större och viktigare berättelse helt enkelt.
Oh ja, mycket, mycket viktigare.
Hur förhåller du dig, Agneta, till de tidiga krönikorna från rusiskt håll som källmaterial?
Ja, jag har inte satt mig in i dem jättenoga. Jag önskar jag hade hunnit göra det, men alla krönikor och alla texter tycker jag har något att ge. Det är ju samma med de isländska sagorna. Jag tror verkligen att man kan hitta guldkorn i de här berättelserna. Sen får man ju se vad som korresponderar med, liksom, med andra fynd också. Men jag tycker att man ska använda alla källor man kan hitta. Verkligen.
Jag ska tillägga här kanske också i det här sammanhanget att när det gäller det här att attackera och nästan inta Konstantinopel, det är nästan vad man skulle kalla en, på ett sätt, en litterär trop nästan, i medeltida källor, för det är inte bara ruserna, det är sådana här ungerska legender också. Alla vill vara stolta över att någon gång nästan ha tagit Konstantinopel. De som till slut gjorde det var ju faktiskt korsfararna, det glömmer man ibland, men det var de som till slut tog stan 1204. Och de var också stolta över det, även om det fanns en uppenbar paradox i det, för de attackerade ju kristna.
Vi har ju en spännande legend knuten också till det här som jag tar upp i boken, att man, patriarken går ut med kejsaren och blöter jungfru Marias slöja i Gyllene hornet, och på det viset orsakar en storm som driver iväg ruserna. Och att man gör det då 860, det är för att man har gjort det cirka 100 år tidigare och då hjälpte det. Men det är alltså en legend. Vad som ligger bakom, om det finns någon sanning i det, det vet jag inte. Men jag tyckte den var fin att baka in i berättelsen. Så det finns ju den typen av berättelser knutna också till de här övertagandena. Eller försöken att ta över.
Och det blir också som en kristen legend att det bästa vapnet man har, det är kristendomen självt. Att tillbe någon och få hjälp mot onda makterna från norr. Men förutom kristendomen som vapen så har man också ett känt vapen, nämligen den grekiska elden. Och det är ju den som då leder till brasan i slutet av vår berättelse som vi har låtit vara hängande ett tag nu. Olof, berätta mer om den.
Nej, ja, det är också en sån, där kan man också spekulera i hur stor effekten var rent psykologiskt. Men det spännande med den grekiska elden är ju att det här är ju en uppfinning som en kristen, arabisk kan man inte riktigt säga, men det är en kristen uppfinnare som tar med sig det här på 600-talet när araberna erövrar Syrien och Egypten. Där har ju, inte dess har ju de stora lärdomscentra i antiktid har ju varit i Alexandria bland annat, och framförallt legat i den delen av världen som faller då till araberna. Araberna kommer ju sen att plocka upp en massa av det där och utveckla egna vetenskapstraditioner. Men i alla fall, i det här fallet är det en kristen uppfinnare som flyr därifrån och åker till Konstantinopel. Då har han med sig en uppfinning som förmodligen, det handlar om en slags belly kan man säga, som han menar man skulle sätta i stäven på fartygen och som sprutar ut, alltså en vad heter det, eldkastare helt enkelt. Man använder sig av osläckt kalk och olika brännbara ämnen för att skapa en eld som det inte gick att släcka med vatten, utan som man möjligen kunde släcka med sandsäckar. Och det där satte man in mot araberna på ett tidigt stadium och det visade sig vara ett effektivt vapen. Och man höll stenhårt på den där hemligheten. Det var ingen som helt fick veta vad som ingick för ingredienser i det hela. Och det har gjorts mot en del moderna försök att rekonstruera den här grekiska elden. Men jag tror att slutsatsen är nog ändå att det var inte, det var, den var naturligtvis det är klart att har man ett sjöslag så är det väldigt effektivt om du tänder eld på motståndarens fartyg, men förmodligen måste effekten också vara ganska psykologisk. Man stöter på en kejsarens flotta och den har fartyg som sprutar eld. Liksom. Det har man aldrig någonsin sett. Och det där vet man ju, det där sattes ju in under de russiska attackerna, och det finns väldigt fint skildrat, avbildat också i en liten miniatyr till en av dem, där man ser hur bysantinarna kastar eld på de här ruserna som hoppar i vattnet och försöker fly därifrån.
Ruserna och vikingarnas drakar möter då eldsprutande skepp. Det blir ju väldigt episkt.
Visst blir det. Det där med drakhuvudarna är ju för övrigt speciellt för att det, som jag nämnde tidigare, det finns en del sagor, så är det ju så att när den norske kungen Sigurd Jorsalfar som kommer till Konstantinopel år 1111, och då har han deltagit, han kommer i efterverkningarna till det första korståget. Då påstås det att han får träffa den bysantinske kejsaren Alexios Komnenos själv, och att han tar och donerar gulddrakhuvudet på sitt fartyg, och det placeras på fasaden till en kyrka i Konstantinopel. Det är väldigt speciellt. Man har lite svårt att förstå att det låter återigen som någonting som är skildrat ur ett väldigt nordiskt perspektiv. Man har svårt att tro att bysantinarna skulle tycka att det var något väldigt märkvärdigt med ett sånt där gulddrakhuvud. Men det är värt att notera att man från skandinaviskt håll så har man lagt värdet i skildan där.
Vi har nu närmat oss slutet på podcasten, och då måste jag ju såklart se till att tacka så mycket för all den expertis och spännande faktan och anekdoter som ni har bidragit med. Både Olof och Agneta, tack snälla för att ni var med.
Tack.
Tack så mycket.
I första avsnittet så sa vi att vi skulle sluta vår resa i Bysans, men jag har lyckats att förlänga vår resa lite grann. Orkar du med ett avsnitt till, Fritjof?
Absolut.
Och då är ju frågan om ni kan lista ut vart vi ska. Vi har ju pratat om en plats i så gott som alla avsnitt. Så det vore lite konstigt om vi inte också åkte dit. Har du någon aning vart vi ska, Fritjof?
Nej, jag har faktiskt ingen aning.
Nej, men då får det nästan vara ledtråden, tror jag. Tack snälla alla ni som har lyssnat på Vikingapodden som produceras av The Viking Museum på Djurgården. Har ni några frågor så kan ni mejla till podcast@thevikingmuseum.com. Och sen hoppas vi på att ni orkar lyssna på sista avsnittet. Och vem vet, det kanske kommer någon bonus så småningom, så skicka lite frågor. Tack så mycket!